Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Come on!
Come on! Här sitter jag med en svensk mästare, höll jag på att säga.
För det är det, det är jag inte. Då har du ringt upp fel gubbe.
Så jag får ringa min skånska polare istället.
Hallå, varmt Simon. Välkomna till ett avsnitt med Proffset
varmt
och jag.
Tillbaka till Proffset och jag. Gött. Det är kul att det känns som att Proffset och jag-tåget rullar. Successivt nu. Vi stannar inte på perrongerna som vi gjorde tidigare. Signalfel och sånt skit. Mindre SJ och mer mata på nu.
Det är bara en väg som finns och det är framåt. Ja. Vi matar, vi kör.
Exakt. Ja, det är gött. Det är roligt att vara igång och det finns ju mycket att prata om så att vi sätter väl igång igen. Jag tycker vi börjar med att säga stort tack till vår huvudsponsor. Hyper! Jag fick in tonen. Nej, men vi säger stort tack till Hyper. Jag satt faktiskt nu när jag väntade på att du skulle gå in och la ett bett. För jag och Ham, vi ska gå på fotboll imorgon.
Okej.
Okay. Nu när vi spelar in då. Så, men vi ska gå och kolla på en liten lokal match. ÖIS mot GAIS. Och som vi alla vet så är ju svensk fotboll katastrofdåligt. Men för att det ska bli kul att kolla så tänker jag, men då lägger jag ett litet bett.
Vilka bettar du på då?
Ja, jag ska se, jag ska kolla vilka Hami håller på först. Och sen bettar jag såklart på de andra. För det är ändå Hami vi pratar om.
Helt rätt, helt rätt.
Nej, så att jag ska vara helt ärlig och säga, jag fick ju lite hybris i förra tennis. Vilken var förra? Det var US Open.
Det var US Open, stämmer.
Fick lite hybris där ju. Och du vet ju som vad jag brukar säga. Jag brukar ju säga att man ska spela för små summor.
Och ansvarsfullt.
Självklart. Men nu jag har ju spelat för små summor under en längre period nu. Så jag har ju byggt upp mitt konto. Och jag kan ju vara transparent här och säga att jag satte in 500 spänn från början. Och ja, jag har en bit över, eller jag hade en bit över 7000 på konto.
Ändå bra. Satan, det är bra.
Ändå bra.
Och då börjar
man
ju få,
ja men du vet, då börjar man bli lite så här, liksom lite, fick lite så här hybris, satte första omgången, gjorde en god trippel där, sen bara, nej den här, två matcher tror jag liksom, de kan inte torska liksom. Satte de två och så drog jag på 1-5.
Nej.
Så än en gång slår man sig själv på fingrarna och säger att man ska spela, nu är det ju, som tur är så är det här pengar jag råd att förlora då, för att det jag byggt upp det. Mm. Men det sved och det svider fortfarande. Och igår fick jag en parkeringsbot på 850 spänn.
Åh, så
nu är det extra noga och spela ansvarsfullt. Så att, man ska ju inte spela för att vinna pengar utan man ska spela för underhållningens skull. Och det är det jag gör nu. För jag tänker gå på fotboll som är katastrof med Hami. Då vill jag ha en hundring på ett av lagen.
På ett av lagen, ja. Men det är det helt rätt i. Men en hundring är okej.
Men nu börjar resan. Nu ska jag spela ansvarsfullt, nu ska jag spela försiktigt. Ta mig tillbaka, sakta men säkert. Och skulle det skita sig, säger det inte hela världen. Så vi säger tack till Hyper för att de är med oss och att de fortsätter utveckla sin plattform, skapa nya möjligheter, nya bets. Och jag återkommer och jag delar på min Instagram när det dyker upp någonting som jag tycker är spelbart. Sen är det viktigt att skapa sig sina egna förutsättningar för att kunna spela som man vill. Men ja, vi måste ju säga att man ska vara 18 år. Man ska, som du säger, spela ansvarsfullt och man kan besöka stödlinjen. Men nu hoppar vi in och vi säger tack snälla Hyper.
All right.
Det finns ju lite att prata om. Det är ju,
en hel del tror jag.
Det var en väldigt händelserik SPT.
Ja, och det ska det väl vara ändå tycker jag.
Ja.
Eller?
Och självklart. Det är kul och jag tror alltså, det är några som sagt att det här är det mest alltså, det var länge sedan det hände så här mycket i sporten. Mm. Och vissa saker är nödvändiga, vissa saker är tråkiga, andra sådär. Men om vi fokuserar på det roliga så tycker jag det är lite kul för Linnea och Ayla som lyckades mangla allt motstånd. Mm.
Vi får faktiskt säga ett extra stort grattis till Linnea för jag tror att det är hennes första SPT-titel.
Mm. Hon har varit för Ayla också?
Det kan vara för Ayla också. Så ett extra stort grattis till båda två. Vi ska ta reda på detta. Ja. Men i vilket fall, det är liksom en stor seger för båda två. De har varit i, jag vet att Linnea har varit i ett par finaler tillsammans med Ayla också.
Och inte minst på SM.
Inte minst under SM. Så att nu fick de väl sin lilla revansch. Mm. Och det är kul att se för att jag som ser mestadels Linnea här, hur mycket hon jobbar och tränar. Också Ayla som kommer hit ibland och sparras lite med Linnea. Jag ser att de gör jobbet ju. De kämpar och de vill bli bättre och det är kul när de får utdelning och får resultat av det. För det är det man jobbar för varje dag.
Och det är också ett så jäkla bra par på något sätt. Man tittar på Ayla, spelar, hon är sjukt bollsnål, alltså hon missar väldigt lite. Mm. Tar jobbet som föranspelare, ganska anonym, men lobbar fantastiskt bra, försvarar sig bra, krigar varje boll och så kan Linnea verkligen få utlopp för sin lite mer aggressiva spelstil.
Det kan man säga. Jag tror att de synkar och deras paddel funkar väldigt bra tillsammans.
Mm.
Sen så måste man få det att funka. Alltså en hel tävling. Det är det som är det svåra tycker jag. För att vinner du en tävling, då har du verkligen lyckats att spela bra och klara av alla uppgifter från match till match. Och det finns de gånger när du spelar väldigt, väldigt bra en match, men du kommer inte alls upp i samma nivå nästa match. Nej. Men nu tycker jag faktiskt att de höll sin högsta nivå från första match till sista match. Just och det. Därför tror jag att de kom segrande ur förra helgen då i SPT i Malmö. Och det är extra svårt faktiskt att hålla ihop den hel tävling. Det är en sak att göra en riktigt bra match eller ett riktigt bra sätt. Men en helt annan femma att faktiskt göra en klockren och felfri tävling och faktiskt ta hem en titel.
Verkligen, så stort grattis. Och på tal om klockren och felfri tävling, det får man väl ändå säga att ni också gör?
Ja, faktiskt. Vi är väldigt nöjda med vår tävling också. Och det vi har presterat. Det var väl lite svajigt i början, i första set, i finalen. Men tar man bort något enstaka game där så spelar vi faktiskt felfritt hela helgen. Så att jag och
ni tappar 4 game per match max fram till finalen, va?
3. Jag tror vi vann 6-0, 6-3, 6-2, 6-1, 6-2, 6-1 och i finalen då 7-5, 6-1.
Ja, det är ändå...
men utöver siffrorna så tycker jag att jag och Danne verkligen presterade och gjorde det vi sa till varandra inför tävlingen. Vi hade liksom en spelform vi ville spela, vi hade målsättning med att vinna tävlingen såklart. Men vi hade en målsättning om hur vi ska vinna tävlingen. Och det som är fantastiskt kul med det här är att vår plan fungerade hela vägen. Och vi spelade så som vi snackade om att vi skulle göra. Så att, nej, det var otroligt kul och vi var jävligt taggade framförallt. Vi skrek mycket under denna helgen och det var ju liksom bara glädjen och viljan att vinna och att vi verkligen njöt av att spela på hemmaplan. Vilket jag tycker att det är verkligen hemmaplan vart än i Sverige man spelar.
Precis.
Så att, ja men definitivt, jag tror det. För att vi är ju borta rätt mycket och spelar många, alltså de flesta av våra tävlingar är utomlands.
Ja.
Jag tror vi snittar runt 30 tävlingar per år. Av de 30 så är det kanske 6 stycken vi spelar på hemmaplan. Vilket är väldigt, väldigt lite.
Men,
precis. Och när vi väl spelar på hemmaplan så känner vi också en extra press. För när vi väl är på hemmaplan då måste vi prestera, vi måste visa upp oss, vi måste liksom visa vår bästa version. Och det är inte alltid så lätt.
Nej, det är väl och någonstans har ju du, eller ni, både du och Dan har haft den pressen under ett par år nu. Varje gång ni tävlar hemma, jag menar du och Kaja hade ju den här streaken på, jag vet inte hur många SPT-raka ni hade, 8-9 stycken, eller om det var fler. Och det är klart att det sätter en press. Varje gång man går in så är man ju inte bara favorit, man är stor favorit. Man förväntas att mangla motståndet. Och som du säger, att vara så påkopplad, särskilt kanske till och med mot motstånd som är betydligt sämre. Mm. Eller folk man inte ens vet vilka det är. Och så, det är svårt.
Det är jättesvårt. Det är jättesvårt.
Och det krävs mycket av en.
Det krävs mycket och det tar mycket energi. Men samtidigt skulle vi inte vara alltså så skarpa, fokuserade och laddade så kanske vissa matcher hade blivit jämnare än vad de blev kanske. Och det kostar oss energi i slutändan om vi ska vinna tävlingen.
Ja. Ja, men det är ju också en del av att vara proffs. Det har ju också att göra med hur ni laddar upp inför en match oavsett vem ni möter. Att ni alltid gör samma sak. Jag följer ändå med ofta, så man ser ju ändå förberedelserna är alltid likadana oavsett om ni, vilka ni möter. Och det tror jag är en viktig lärdom för många, för väldigt ofta så ser man ju lite så, alltså man hobbytävlar och vissa har ju stora ambitioner trots att de spelar B-klass och annat. Och då möter de någon på pappret som de vet de vinner mot, så blir det lite, ja men du vet, det äts någon slarvig lunch tätt in på en hamburgare och sen springer man in på banan och så vaskar man ett set. Ja men du vet så här, det blir lite fan, det är ju det som krävs om man ska ta ett steg till där. Att man verkligen... Men
det är det man lär sig det med åren också. Och sen så har vi alla olika ambitionsnivåer. Jag gillar inte att lämna någonting åt slumpen. Utan är det någonting jag kan påverka så ser jag till att påverka det. Det tror jag är det viktigaste för mig. Så därför skapar jag de här rutinerna som jag alltid följer. Jag vet exakt vad som funkar och inte funkar. Och där är vi alla olika. Så att därför alla individer måste man ju hitta sitt sätt. Och den rätta vägen fram, hur man fungerar bäst. Vad man bör äta, hur mycket man behöver vila, vilken uppvärmning man behöver. Vill man toucha boll innan man ska spela eller vill man inte det? Och alla de här grejerna ska man ju kommunicera med sin partner också. Man får inte glömma att detta är en lagsport. Så att din partner måste ju veta exakt hur du funkar och när du funkar som bäst och när du inte funkar alls. Och tvärtom. Så att där känner jag och Danne varandra så pass väl att vi ibland inte behöver säga saker.
Nej.
När vi ändå alltså vet vi ändå redan vad svaret är hos den andra.
Ja.
Och det är sånt man måste bygga upp på. För att finns det någonting man kan påverka, förhindra eller förebygga som lag inför en tävling, så ska man göra det. För såklart. Att verkligen prestera alltså så bra som möjligt som lag när man väl tävlar.
Men man ser ju ändå vilken stor skillnad det ändå gör. Så det är en bra lärdom för alla, tycker jag, att ta med sig in i sin egna paddel. Ja.
Precis.
Oavsett nivå. Just att man försöker ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt i alla fall. Alltså man testar. Men har jag match så försöker jag vara där en timme innan och då gör jag de här grejerna i den här följden. Och så vidare. Nej, det är häftigt, för det är som du säger, det måste vara en stor press att, och nu också särskilt på hemmaplan, det kommer mycket publik, familj, vänner och sådär. Och många, och det känns typ som att nu, när ni ändå brukar vinna, så blir det som att om ni inte vinner så är det ju, då är det inte en lyckad tävling. Även om ni såklart utvärderar er insats.
Ja, men så är det. Man kan ju utvärdera på lite olika sätt. Man utvärderar oftast sin egna prestation. Det gör man ju alltid. Och sen även lagets prestation. Och sedan resultatet.
Men jag snackade ju med Vida lite som var med. Han var er coach under helgen. Vilket var kul. För Andreas var iväg på bröllop i Madrid. Så ni tog in er mentala coach.
Stämmer.
Vidar.
Stämmer.
Mm. Han heter Vidar.
Han heter Vidar, ja.
Ja, det är därför jag säger Vidar, så att folk tror att det är samarbete. Nej, men, och han är ju väldigt skön, men han sa ju också det nu på videon som jag släppte från det, att det var lite nervöst för honom också att vara coach, men att det lossnade. Och det var väldigt lätt för att ni var väldigt klockrena mot varandra, pratade han om. Mm. Och det är också en väldigt stor faktor i det som man lätt glömmer, liksom hur man är mot varandra. Inte bara hur man är mot sig själv, utan sitt agerande mot varandra. Mm. Och även om det nu gick väldigt bra för er, det är ju alltid lättare att vara en bra partner när det går bra. Så vet vi ju alla som har spelat paddel att även om allting går bra så går det inte, alltså det går inte bra hela tiden. Nej. Varje game, varje poäng. Det finns alltid små momentum-switchar, självförtroende, miss. Alltså det finns alltid någonting där man kan hjälpa sin partner. Mm.
Så är det definitivt. Man kan inte spela felfritt hela tiden. Och det är de här grejerna, så får man någon svacka, tar man felbeslut eller tycker man att en partner gör fel. Alltså man måste kunna vara transparent och liksom kommunicera och snacka med varandra hela tiden. Ta vara på sidbytena, ta vara på sekunderna man har mellan boll och boll. Och verkligen liksom bygga upp en taktik, snacka med varandra, reflektera. För att ibland så kan ju jag se någonting i spelet som inte Danne ser och tvärtom. Och ibland kan Danne hjälpa mig mentalt och jag hjälpa honom mentalt. Så man kan ju påverka sin partner och laget väldigt, väldigt mycket. Och man har i slutändan väldigt mycket tid att jobba med på banan. Även när man inte spelar. Alltså när bollen inte är i spel. Så att det gäller att verkligen ta vara på det och verkligen jobba som ett lag hela tiden. Och i detta fallet här är vi med oss vidare vår mentala coach för att liksom hålla liksom oss mentalt i schack. Och skulle vi balla ur någon gång så kan han ju faktiskt hjälpa till lite.
Kan det vara lite så att i och med att ni visste att ni hade vidare där och han är med, ni jobbar ju med honom varje vecka och så vidare, då blir det inte lite som att, ja, men när han är där så blir det som att man blir sitt bästa jag lite, eller att man vill vara sitt bästa jag? Att lära att titta lite på det.
Jag tror inte det är någon skillnad om Vidar hade suttit där, eller Andreas eller någon annan coach. Utan jag tror att man är ganska... Jag tänkte inte på det i alla fall. Jag blev inte mer eller mindre påverkad av det. Självklart är det alltid tryggt att ha någon på bänken, känner jag. Det känns alltid tryggare att vara tre än två. För tre är fler än två, helt enkelt, i slutändan. Men det som är skönt med Vida är att han känner oss väldigt väl och vet när vi liksom, vi brukar snacka om lite olika termer, när vi är röda, gula och gröna. Gröna är när vi verkligen är liksom in the flow, allting flyter på och vi är liksom good to go. Gul, då är man lite småirriterad. Röd är när man är liksom, då är man jävligt förbannad. Och man kan ju konstatera... Och när man är röd, då är man egentligen inte sitt bästa jag. Då kan man ju inte tävla på sitt bästa sätt.
Vad ska man göra då?
Då ska man ju försöka liksom lugna ner tankarna framförallt, för att bli gul och sedan grön, så att säga.
Har du och det något är väl... konkret tips där? För det kan jag behöva.
Alltså det viktigaste för att inte vara rörd, det är liksom, du kan ju alltid försöka ta timeout. Alltså du kan ju alltid gå på toa, du kan alltid ta lite extra tid mellan bollarna, du kan alltid liksom andas in, andas ut, du kan alltid meditera, du kan alltid tänka på det positiva. Det är de här små sakerna som du ska göra mellan bollarna hela tiden som gör att du kan gå från röd till grön. Det kan ju vara att, låt oss säga att du har missat en bandeja, att du inte tänker nästa gång du får den, inte missa, utan att du tänker okej, nu ska denna in, nu ska denna dit, nu ska den dit. Alltså att du tänker positiva tankar hela tiden istället för negativa termer, och alltid liksom prata med dig själv om vad du ska göra istället för vad du inte ska göra, till exempel. Det gör ju hela tiden att du jobbar på rätt sätt mentalt liksom för att prestera bättre.
Men om man redan har tappat det då på sig själv, alltså. Du vet, du tänker på det här. Nej, men alltså man drar bandejan i, om vi tar Aromi, missar en ganska öppen forehandvolley i nät för att vinna set, missar den. Nu är han ju väldigt en cool person. Så tänker man nästa gång, nu ska den bara in, så missar man den också.
Där kan man ju få stöd av sin partner också. Liksom. Fortsätt gå för den, för det är rätt slag. Och där får man ju confidence av sin partner. Så att det handlar om att känna av liksom situationen. Behöver man hjälp så ska man också kunna säga det till sin partner. Jag kan ju ibland säga till Danne, du vet du vad, jag känner inte lobben, alltså jag har ingen feeling för lobben, så att Jag kommer inte ligga kvar och lobba så mycket cross, för jag kommer vilja bli av med bollen tidigare istället. Så att jag kommer antingen gå lågt eller så lobbar jag rakt så att du får nästa boll, så kan du lobba på i din duell istället. Eller det kan vara att jag vill inte ha, jag vet inte, overhead. Alltså jag vill spela mindre bandeja än vad jag gör. Mm. Hur kan vi uppnå det? Vart och vem av dem lobbar minst på mig? Och vem har svårast för att lobba mot mig? Mm. Då kommer man lite ifrån den situationen. Samtidigt som man ska inte vara rädd heller. Där brukar jag ju säga till Danne liksom, fan, gå, släpp armen, gör det stor, kör på bara. Det gör ingenting om du missar, jag gillar det slaget ändå liksom. Då ger jag ju min partner självförtroende och energiboost konstant. Vilket gör att han till slut kanske kommer börja sätta fler bollar. Eller kanske hitta fler vinnande slag och bli större i matchen och spela bättre. Det gör ju egentligen att laget spelar bättre till slut. Så att det gäller liksom att ha bra kommunikation och känna av då sin partner. Fan, nu kommer han ju gå ner sig. Nu måste jag verkligen vara och stötta honom liksom. Så att det är mycket, mycket tankar och mycket verktyg själv man måste jobba med. Där måste man liksom komma fram till vad och hur man själv fungerar. Där är vi alla olika också. Men det vi brukar jobba med mycket med vidare också är liksom vad du kan påverka och vad du inte kan påverka. Det du kan påverka, det ska du påverka. Det du inte kan påverka, det ska du bara liksom göra det bästa av situationen.
Det är en väldigt bra grej, vad man kan påverka och inte kan påverka. För jag vet ju själv, man kanske spelar tajta matcher ibland. Mm. Säg typ en golden point, viktigt läge.
Mm.
Och så får de en nätrulla till exempel.
Mm. Det kan du inte påverka.
Nej, jag vet. Men det är otroligt surt. Och det kan ju bli... Det kan ju verkligen vara en faktor som gör att man tappar det och förlorar sättet eller något, till exempel.
Mm.
Men det är väldigt viktiga aspekter, för det är en sån som du säger, att man har den sinnesnärvaron där och då, nätrullan sker, att man kan tänka, kunde jag påverka att de fick en nätrulla? Nej. Och då kanske det blir lättare att hantera. Mm.
Definitivt.
Jag menar att, för det jag gillar är om man kan ge något konkret, alltså dels till mig själv men också till någon som spelar eller lyssnar, för det, jag tror att det är en väldigt viktig grej, för då är man också väldigt närvarande i situationen som sker. Till skillnad om man liksom drar en, alltså om man drar en smash i nät, det är klart att man skulle kunna påverka det. Var det rätt läge att gå för det? Du vet, så här, kan man tänka lite mer annat liksom. Men det jag ser ofta folk tappade över saker som de inte riktigt kunde påverka själv.
Så är det ju. Och det är egentligen inte där du förlorar matchen eller sättet eller gamet. Alltså Nej. Du kan ju påverka alltså resultatet utan att en boll ska påverka så stor roll. Självklart, en golden point i set, alltså det avgör rätt mycket, men det avgör inte hela matchen. Men du har själv satt dig i den situationen att ligga så pass illa till i matchen kanske. Att du har sett boll emot dig och sen att de får en nätrullare, fine. Men du har ju ändå redan satt dig i den situationen. Du har ju kunnat spela bättre än de tidigare game, men du hade kunnat spela på ett annorlunda sätt. Ja, okej, okay, fine. Men då testar vi det nu då. Matchen är inte över.
Precis. Viktig bit. En annan sak, du pratar mycket om att göra sig stor. Och inte minst snackade du med det med Danne. Jag var ju mycket i sidlinjen. Och du sa det, om vi tänker oss i finalen nu, så sa du att, jag sa ju redan, när du gör dig stor så vinner vi. Du sa det flera gånger. Vad menar du då?
Nej, jag ville bara ge honom energibus. Jag ville liksom bara att det skulle vara stor.
Men vad menar du med att göra sig stor?
Nej, men att han ska ta för sig. Att han ska liksom fortsätta gå för det. För jag tror att han hade, alltså, jag tror vi spelade bra, men vi tvekade lite. Och den där tveksamheten, den får man inte ha om man ska vinna. Och det är liksom så här, jag ville bara liksom att släpp ut armen, släpp loss, fortsätt tryck på bollen liksom. Var inte rädd för att du har missat en eller två. Ibland behöver man bara liksom lite självförtroende. Alltså det var likadant som Danne sa till mig vid ett sidbyte. Han bara, nu går vi för Romy. Du äter upp honom. Han gör ingenting mot dig. Han vinner inte en boll. Och det är liksom så vi triggar varandra lite när vi spelar. Och jag tror att det är ett måste också. För att verkligen, när du väl är på banan, du kan inte vara schysst, du kan inte vara snäll liksom, utan du måste ha den där hungern, det suget att verkligen krossa, vinna till varje pris. Och där är också så här, det taktiska inom laget, hur man spelar, hur jag och Danne vinner mest bollar, hur vi kommer till flest vinnare. Då behöver jag ha en Danne som är stor, och så kan jag liksom bygga upp det, och sen så behöver jag honom att att han ska vara stor och ta för sig och avgöra mycket bollar.
Mm.
Så att därför.
Men om vi tar finalen då, för det började ju, alltså det är ju en väldigt tuff match. Jag vet inte, det kändes ju innan som att det är klart att det är lite 50-50 match, för att det är väldigt, väldigt bra motstånd, givetvis.
Men det.
Ja, och ni började ju väldigt jämnt. Det var ju egentligen till och med så att de hade ju lite övertag i första set.
De hade övertag. Jag tror att det var ganska jämnt fram till 3 lika.
Ja.
Jag minns inte om det var vid 3 lika eller vid 4-3. De breakar oss faktiskt.
Mm.
3 lika tror jag de breakar oss. Leder de 4-3, breakar till 5-3. Jag minns inte riktigt hur det var. Men, men jag vet att jag och Danne, vi tvekade lite på spelet. Men det var också för att Kaje och Aromi började så pass bra som de gjorde. De gav oss inget gratis. De missade knappt en boll. De gjorde banan stor. Men det var också att vi hjälpte dem att göra banan stor. För att vi spelade ganska brett. Och det kunde de nyttja väldigt bra. Och sen spelade de i ett bra tempo hela tiden som gjorde oss lite tveksamma. Så att man måste ju liksom också ge dem beröm för hur de börjar matchen.
Och för ni styrde över lite mot Kaje rätt mycket i början, känns som också att spelet var rätt mycket mer mot backarna och annat.
Så kan det faktiskt vara. Jag har inte sett om matchen, jag ska faktiskt göra det. Men Kaje fick mer boll i början och han gjorde det väldigt bra. Han gav oss inga gratisbollar. Han spelade mer eller mindre felfritt och han gjorde inga misstag. Därefter så tänkte vi att vi har ingenting att förlora nu. De ledde 5-4 och skulle serva för setet. Och då kände vi att vi måste göra något annorlunda. Mm. Okej, vi testar att gå för Aromi då. Vi har ju gått mycket för Kaje. Låt oss testa den andra gubben. Och där såg vi liksom att det var ju rätt så långsamma banor i Malmö.
Yeah.
Och där kände vi liksom, okej, här kan vi faktiskt spela utan att komma till den där situationen där vi tvekar eller känner oss obekväma. Låt oss testa den gubben. Och sen hade vi lite flyt. De hade ju 2 setbollar vid 5-4 serve som vi på något sätt lyckades få med oss. Och där blev det en helt annan
momentum switch också på det.
Precis.
Där breakade vi 2 långa bollar.
Ja, precis. Så att där hittade vi ett taktiskt sätt att egentligen i försvaret försvara mer mot Aromi, och när vi attackerar kunde vi attackera lite mer fritt, men mer mot mitten. Och det ledde till att vi blev större banan och banan blev inte så stor för dem. Och dessförinnan så var det lite tvärtom, att vi gjorde banan väldigt stor för dem och då blev vi alltså små, så att säga.
Det jag tyckte var att man såg duellerna som blev när ni styrde över på Aromi, det var ju att självklart så blev det mycket mer krossduell mellan er då, men att du var ganska bekväm med att hela tiden förflytta honom i djupled, alltså lobb, kort, kort, lobb, 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 kort, alltså så duellerna blev kanske typ 10 bollar tills det blev ett läge för Vidal att kliva in. Och så höll man på så, men du är ju så pass, alltså som förhandsspelare så gillar man ju nästan det. Det är bara lugnt, jag kan springa så här 2 timmar, det spelar ingen roll.
Och ibland så känns det ju tvärtom, ibland kan jag känna liksom att jag är inte så trygg i det här. Men i detta fall så känner jag mig trygg och vi kunde bygga upp spelet där väldigt, väldigt bra.
Du missade faktiskt inte en boll. Får man ju säga.
Nej, jag missade inte mycket.
Då får man ju också konferens.
Jag missade inte mycket faktiskt. Och det kändes väldigt bra. Men vi kom ju som sagt lite snett på det och kunde justera det. Och det är det som är det viktiga, att kunna justera det. För ett paddel är så pass taktiskt att du kan göra markant stor skillnad om du är bra på strategi och förändra spelet. Där kan vi ju se Bella, som är en av de, säkert den bästa genom alla tider. Han är ju bäst på det. Han har inte de bästa vapnen eller slagen, men han är sjukt bra på taktik. Och där ser man att det gör ju att du vinner fler matcher. I detta fallet så lyckades vi hitta en nyckel och momentum som fortsatte resten av matchen, för att när vi lyckades breaka tillbaka till 5 lika, då höll vi vår serve till 6-5 och breakade dem igen för att stänga setet 7-5. Och där blir det liksom att de går ner i konferens och vi går upp i konferens, och så fortsätter vi att mata på där på den linjen.
Framförallt så såg man ju att Aromi tappar den här glöden i ögonen. Han kände att han inte hade någon edge riktigt. Och att han fick, jag vet inte nu, jag bara hittar på, men alltså när man filmar så såg man verkligen hur Kaje försökte elda igång honom, peppa igång honom, men man såg att han var så här, typ, alltså jag krigar 15-16 gånger bollen över nät, men vi förlorar dem. Alltså förstår man att det blir jobbigt för en. Spelar ingen roll vad jag gör, typ.
Nej, precis. Sen så kan ju alla ha en bra eller sämre dag. Jag vet inte hur han känner sig där, men...
Nej.
Jag vet inte. Jag tyckte vi liksom hittade en väldigt bra struktur och taktik för att vinna bollarna. Och framförallt missa väldigt lite. Nej, absolut inte. Det var en fantastiskt bra match ju.
Men ni vet vad som hade hänt också. De har 5-4, 2 setbollar. Tar de en av dem, 6-4... Det är klart att det är en helt annan match också. Sen går ni ut och kanske förändrar någonting annat sätt, men vem vet. Alltså det, nu på pappret så blev det en väldigt så här, fin match på raka sätt. Men vem vet. Nej, det är det som är kul. Det är kul, men otrolig insats. Sjukt kul att följa såklart. Väldigt, väldigt roligt. Stort grattis. Men det var ju, gick ju inte riktigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det är lika bra för alla andra under SPT. Jag tänker att vi får ju ändå ta upp hela den här incidenten med Linus och domarincidenten. För det är ändå på allas läppar, så att man får väl ändå nämna någonting om det. Vad har du hunnit liksom bilda dig en uppfattning kring det?
Jag tror vi alla har våra uppfattning om situationen och jag vet inte vad man ska säga. Jag gillar egentligen inte kommentera sådana här saker, för att jag är själv spelare och jag hade inte gillat om en annan spelare hade gått och kommenterat vad jag gör. Men om man ser det från ett objektiv situation och kollar det från regelboken, jo, fine. Det ska vara en diskning, för att
den touchar domaren.
Tyvärr så flyger ju den här biten från flaskan rätt på domaren.
Och det räcker.
Ja, och det räcker ju, i teorin räcker det. Sen vet jag ju att man vill ju ha seriösa domare också. Och man vill ju ha domare som är hårda, så att spelarna verkligen följer reglerna. Så att, jag vet inte. Det finns mycket tankar och mycket att prata om. Jag tror att alla kan ventilera och säga väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att det är många som... Jag säger inte att vissa tänker rätt eller andra tänker fel, men... Det blir fel av mig att kommentera det. Jag som spelare kan inte kommentera en annans spelares handling. Så jag håller mig gärna utanför. Men du får gärna dela dina tankar.
Fattar. Nej, men jag tycker så som du säger. Jag har full respekt och full förståelse för att det var en oturssituation. Alltså förstår man. Det var en nätrullare vad det gäller domslutet, för att det är en varning i att han blir arg och slår racket. Det är det ju. Men sen landar den på domaren och det är då i regelboken leder till en diskvalificering. Det får man då helt enkelt köpa. Alltså någonstans så är det lite sådär, om man nu tappar det. För viktigaste tycker jag med allting av det här, oavsett situation, oavsett spelare, man är alltid själv ansvarig för sitt agerande eller sin händelse. Det är alltid nummer ett. Så om man nu då liksom tappar, det kan vara att man tappar, kastar racket, slår ut bollen. Det spelar ingen roll vad som händer och inte händer, så är man ändå ansvarig för det då. Så det är en faktor. Sen otur då att den träffade domaren och att det då kan leda till en diskvalificering. Det kan jag tycka. Sen finns det ju liksom många aspekter liksom och i det kan man ju tycka typ så här, ja, men domaren ska egentligen inte sitta där, han ska sitta högre upp, och då hade inte det hänt. Nej, det är fine. Men just när man då utsätter sig för situationen, så måste man ändå ta det ansvaret. Så alltså, rent så objektivt. Mm. Så sen kan jag väl tycka så här, men i domslutet, för där fick jag lite tudelade meningar av domarförbundet, för de ville inte uttala sig så mycket efteråt, vilket jag förstår. Men vad jag förstod det som på sändningen, det var ju att det var inte att den här lilla biten då, som självklart inte är så farlig, det är ju inte det som är poängen, att han blir skadad av det som hände, utan det var hela situationen att det träffade honom och det räcker. Mm. Men vad jag förstod det som på sändningen var att det var inte på grund av det. Och då har vi ett problem. Utan att det var på vad som kunde ha hänt. Om något av de här glassplittarna hade träffat någon i publiken. Eller, alltså du vet så här. Mm. Och om man diskvalificerar någon på det, då har vi ett problem. För att då är vi inte konsekventa i vad som är en diskning och inte en diskning.
Nej.
Nu vet jag inte om det exakt var så, men när man lyssnar på studion och lyssnar på vad domarna uttalar sig efteråt, så var det lite som att men vi valde att för att situationen var farlig och att det hade kunnat hända någonting. Och då menar jag på lite som att det finns ju väldigt många incidenter där folk har skickat ut bollar mot publik eller ut i havet, där man då faktiskt kan hävda att det kan också träffa någon i ögonen. Det kan också skada. Alltså förstår man, och det är också en diskning då. Så om man då diskar honom för någonting som skulle kunna ha hänt, då tycker jag att det är väldigt, väldigt problematiskt. Men om man diskar honom för att i regelboken så står det att om domaren eller bollkallare eller funktionär blir träffade för det, då är det ett disciplinstraff för att man blir diskad. Så då tycker jag det är fel. Men en viktig bit i det här, som jag ändå tycker är hela poängen med varför jag la ut ett YouTube-klipp kring det, det är att jag tycker att det hör hemma lite kritik hur man förmedlar domslutet. Mm. Det var otroligt oproffsigt hur man förmedlar att man är diskad och på vilka grunder.
Mm.
Alltså jag har sett liksom fotbollsmatcher i korpenmatcher där domarna har faktiskt gått fram och förklarat att det här har hänt. Du är får ett rött kort på grund av detta och jag vill inte höra någonting.
Mm.
Alltså förstår jag menar. Nu var det liksom så här, det som man ändå fick med var så här, du diskad och så säger han så, men för vadå, för att plastflaskan gick sönder? Nej, jag vet inte vad som kunde ha hänt, men du diskad. Alltså jag vet inte. Och där tycker jag, nu vill jag inte ge något personligt mot domaren för att så här, utan jag bara menar att när man framger ett sånt tufft domslut som aldrig har hänt någon gång på SPT innan, då måste man vara väldigt tydlig. Typ så här, vet du vad? Det här är ett regelfel. Den här biten träffade mig. Mm. Därför är du diskad. Mm. Så att man vet om det. Men det var inte så. Det var inte så att man bara sa, nej, det är färdigspelat. Du är diskad. Mm. Och sen sa man inget mer. Och där tycker jag verkligen att domarna ska ta till sig kritik. För det var otroligt oproffsigt framfört. Och då, jag menar inte att det var rätt gjort av Linus. Jag tycker att all form av våld, och jag tycker att han, om jag kan verkligen som kompis till Linus säga att jag tycker det var såklart sjukt dumt agerande efteråt. Mm. Och då menar jag liksom, och jag fattar att topplocket har gått på honom. Men alltså när man väl har fått det här beslutet mot sig, alltså typ som att när polisen plockade mig förra året för att körkortet rök. Jag hade kört i 32 km i timmen. De hade kunnat vara sköna och ge mig böter för att det var på gränsen.
Mm.
Men nu var de inte det. De hade reglerna på sin sida. Poliserna, de kom fram och sa, vet du vad, vi kommer ta ditt körkort. Jag tjänar ingenting på att tappa det på dem.
Nej.
Alltså, förstår vad jag menar? De gör i princip sitt jobb och sådär.
Mm.
Men jag måste ju bara acceptera att, ja, vet du vad, jag har satt mig i den här situationen själv.
Mm.
Och då får man liksom bara suga i sig det. Man kan inte där och då. Så måste man bara acceptera det. Hur fel och hur fult och hur dåligt det än är, så där får man liksom bara ta den lilla smällen. Mm. Och så får man liksom snällt tycka vad man tycker. För det, jag tror alla tycker som man tycker, men som idrottare i det läget, eller som om man nu till och med ska representera ett landslag eller annat, så får man nog till och med liksom, alltså man måste knyta näven i fickan och bara så här, det var jättedumt. Jag skulle absolut inte ha gjort det där. Förstår du vad jag
menar?
Alltså när domarna ändå har tagit beslutet, alltså att tjafsa mot dem kommer aldrig leda till att de är så här, nej, det är sant. Vet du vad? Fuck it. Spela på, grabbar. Spela på. Och det är så jäkla lätt i efterhand att säga. Jag fattar det. Men generellt till andra. Så att jag är lite så här kluven i det. Jag tycker att det är en överdriven diskning. Jag fattar att han har reglerna på sin sida att kunna göra det. Men om man väljer att göra det så måste man framföra det på ett proffsigare sätt än vad man gjorde. Mm. Det kan jag tycka. Sen det tycker jag det är också väldigt fantastiskt. Alltså, tänk dig typ att så här Chris Härenstam, kommentator eller programledare på sporten eller något. Det blir domslut. Han lämnar kommentatorstudion, springer ner på plan och säger till domaren: vad är det för jävla trams?
Jag vet inte hur jag ska ta vägen.
Nej, men det är ju episkt på något sätt. Det är ju helt... Alltså om man tänker på det på det sättet. Det är som att Bjösse sitter och kommenterar Wimbledon. Och så blir liksom någon diskad. Han lämnar kommentatorstudion, kutar ner på centerkorten, frågar domaren: fan, håller du på med? Luder! Nej, men du vet. Det är faktiskt det är otroligt komiskt, tycker jag.
Ja. Alltså det, så, grejer...
det är väl, jag vet inte mer vad jag ska säga. Alltså, jag hade gärna diskuterat det med Linus. Och det har jag gjort. Och vi är ju ganska överens om saker och ting. Och det är klart att han är väldigt ångerfull. Däremot så jag tror på riktigt att det här är en bra grej. Hela grejen. För både Linus och sporten.
Men det har ju hänt saker innan. Jag har ju själv varit med och involverad i det. Och jag förstår inte liksom så här. Alltså om jag pratar från min synvinkel. Alltså har du gjort något fel? Lägg dig i platt mat. Gör ingenting. Säg ingenting. Ta det i ett enskilt rum med de som är påverkade.
Säger vi som gick ut och la ett nackskott.
Men vi säger det för att vi har ju varit med om det. Men hur kan de... Alltså, det är därför jag säger av ren egen erfarenhet.
Vi ska ju inte måla upp oss som helgon. Vi var ju också lite otaktiska i hur... din händelse, om man säger. Det var ju... Vi kunde ju varit smarta där.
Men det är det jag menar. Hur kan annat folk inte lära sig av våra misstag då? Nej, när vi gjorde det så grovt. Alltså, det är det. Alltså för allas bästa. Jag fattar. Okej, reglerna är ju på domarens sida nu.
Så är det. Fine.
Kan domaren sköta det på ett annorlunda sätt? Ja, kan domaren sköta det på detta sättet? Ja, alltså, både ja och nej. Alltså, egentligen så gjorde de inget fel. Kan de vara tydligare? Ja, men också det behöver de inte vara. Reglerna är på deras sida. Fine. Skitsamma. Fuck it. Men därefter så, det jag tycker är fel att det blir en sån jävla soppa att den ena springer ner och kommenterar och frågar vad fan det är som händer. Mm. Hur man försvarar. Alltså, det är klart man tappar det och ibland tappar man det. Jag har ju själv tappat det. Men i detta fallet, alltså fan, låt allting hända genom stängda dörrar. Försök att lösa situationen. Be om ursäkt om du har gjort fel. Okej, fine. Jag vet inte, men...
Där är det väl till och med så att man som professionell idrottsman så måste man ju mer eller mindre be om ursäkt även om man inte har gjort fel.
Alltså, faktiskt att det är... inte. Det bästa du kan göra har jag fått lära mig nu för jag har blivit utbildad. Det är att bara håll käften. Be om ursäkt om du ska säga någonting, men om du inte ska be om ursäkt så håll käften.
Mm.
För allt annat blir 10 gånger värre.
Mm.
Alltså problemet är för du och jag sitter här och kommenterar och snackar om det. Självklart det hände, men också för att allt som hände efteråt och allting som fortfarande cirkulerar kring detta. Alltså det bästa Linus kan göra är att be om ursäkt och sen knipp igen munnen. Gör ingenting. Say no more.
Mm.
Alltså det är typ det bästa du kan göra. Sen så är det lätt att vara efterklok, ja. Men vi måste ju tänka så här: okej, det finns olika sektioner här. Det finns domarkåren, det finns förbundet, det finns arrangörerna och det finns spelarna. I detta fallet, vad kan en spelare påverka? En spelare kan bara påverka det en själv gör. Tycker jag inte gå runt och påpeka, kasta kajpast och alltså pajkast åt andra håll, utan okej, shit, vad kan jag påverka? Jag kan inte påverka någonting. Beslutet är redan taget. Jag har fuckat upp. Okej, vad kan jag göra det bästa av denna situationen för att komma... Alltså, du måste ju tänka på det själv bara. Mm. Vad är bäst för mig, för mitt varumärke och för den jag vill vara?
Mm.
Självklart, det är skitsvårt. Och så ska ju alla tänka från sitt fack. Bam, 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 bam. Men ja, det blev en jävla soppa alltså.
Verkligen.
Men oftast av alla de här situationerna så kommer det ju alltid ut, alltså vi kommer fram till någonting vettigt, till någonting bra sen framöver, för att i slutändan så kommer detta utbilda andra spelare, det kommer utbilda domarna, det kommer utbilda tävlingsarrangörerna.
Det är det jag så menar, och det är det jag tror är bra.
På så sätt är det ju bra. Mm. Definitivt. Definitivt.
Men det är ju synd, det är såklart synd att det ska behövas några lik för att man ska liksom installera säkerhetsbälte i bilarna. Alltså förstår man?
Ja, ja.
Det är ju så man lär sig lite. Så, yeah. Nej, men jag, för alltså, det är ju ingen, alltså jag tänker som typ Linus, sjukt duktig spelare. Men är det någonting, han hade ju verkligen behövt en vidar för sin, nu vill jag inte prata skit om Linus, det är inte det, om du lyssnar Linus, I love you. Men jag bara menar att han hade ju blivit bättre om han hade kunnat kontrollera det här röda, gula, gröna som vi pratar om. Mm. För det är ju, alltså det är ju väldigt ofta faktiskt som han kanske lägger vikt på sånt han inte kan påverka. Gallerstudsar eller annat. Alltså han har ju det här temperamentet. Mm. Och det är han ju känd för. Så att det kan man utnyttja till någonting bra. Och det är det jag tänker och hoppas att han får ut av det här nu. Mm. Sen kanske han till och med har lite tur. Vet du vad?
Mm. Berätta.
Det kan vara så här att han blev ju diskad.
Mm.
Han förtjänar ju en varning för att han slog ju racket liksom. Och det är en varning.
Mm.
Men hade han blivit varnad, då hade han fått sin femte varning denna SPT-säsongen.
Okej. Okay.
Fem varningar innebär att man missar nästkommande tävling.
Är det sant?
Då hade han, nu kan det ju bli att han blir avstängd. Det vet jag inte. Men om han inte blir avstängd, då kommer han alltså kunna spela SPT:n som är i Skurup. Nästa SPT.
Men, det räcker,
men om han har blivit varnad, hade han inte.
Nej, det räcker att bli varnad fem gånger under en säsong för att alltså missa en tävling.
Mm.
Det är sådana här regler jag tror måste framföras bättre till spelare. Alltså jag har väldigt dålig koll och du vet, får jag ett 24 A-sida papper som är liksom manglar med information så kommer inte jag läsa det.
Nej.
Men jag tror att det är viktigt här att, alltså, man måste göra någonting bra av det som händer nu i helgen. Och det är att utbilda spelare och domarna ska liksom självklart sköta sin del. Och jag tror att de sköter det på sitt bästa, alltså bästa möjliga sätt. Och ligger det som ambition. Och där måste liksom de här tre parterna komma tillsammans. Alltså, eller fyra då. Med tävlingsarrangören, förbundet, domarna och spelarna. Att liksom, okej, okay, nu är det så här det ligger till. Ni måste bli pålästa. Ni får en möjlighet att bli utbildade gällande reglerna.
Mm.
För att jag vet inte liksom. För att i många fall så, om jag får en varning, så gäller den varningen Vindal också. För att man har tre varningar som lag och sen så är matchen över.
Okej.
Okay. Och jag är inte säker på de här reglerna heller.
Nej, jag fattar.
Jag vet faktiskt inte hur det funkar.
Nej.
Men där tror jag att det är liksom, sen så har vi spelare ett ansvar. Alltså jag som spelare har ett ansvar. Vad som gäller och vad som står i.
Precis.
Vad gäller reglerna?
Mm,
hur funkar reglerna? Men det är jävla synd att det slutade som det slutade tyvärr. För det sista man vill är att någon ska bli diskad. Jag vill aldrig någon illa. Och jag tror att i detta fallet får vi inte heller glömma att domarna också blir utsatta. Alltså precis som fotbollsdomare och andra stora domare inom andra sporter. När de får när de blir hotade till döds. När de blir jagade av huliganer som är missnöjda med ett domarbeslut från någon match. Alltså samma sak gäller här, alltså tror jag. Och jag tror att domaren som dömde denna matchen också inte mår så bra nu. Och det är också någonting man måste iaktta. Liksom, varför fortsätta älta om detta? Eller varför fortsätta kasta skit egentligen när någon kanske mår dåligt? För det vet vi inte.
Nej, jag tycker det är en jätteviktig poäng. Någonstans, jag menar, nu tar vi Haul och Rabun som var dumma här som exempel. Och jag vet ju att de typ inte tjänar en krona på att vara där. Heller. Alltså det är minimalt. Så det är ju, de är ju där egentligen av ren passion och för att de är intresserade och de vill ju liksom göra padden bättre. Mm. Det är ju deras grundambition. Mm. Sen att saker och ting händer och det är självklart att de vill ju inte diska någon. Alltså det är ju inte, man vill ju inte ta något sånt beslut. Så att den lätta vägen för honom hade ju varit att inte göra det och bara varna honom.
Mm.
Så liksom någonstans finns det ju lite, det finns ju någonting i det också. Och sen som du säger, när man väl tar ett sånt beslut så blir man ju väldigt, då blir man ju utsatt, för det finns ju alltid två lag. Ett som håller med, ett som inte kommer hålla med. Och i detta fallet så var det kanske väldigt många som inte håller med i beslutet då, eftersom att och sen olyckligt då var jag ju där och filmade så att man verkligen fick se allt. Och det är kanske en sak att på videon se så här, ja, men det ser inte så farligt ut och sådär, men man vet ju inte hur det upplevdes för den personen som satt där. Så jag tycker det är en jätteviktig poäng, Simon, och jag vill liksom inte höra någonting att personen har blivit utsatt för någon typ av hat eller kommande eller DMs och så vidare, för att som sagt, de här liksom, Howler nu som gör det här, han gör det av passion.
Och precis.
Sen, alltså, man kan tycka vad man vill, men vi ska ju... ingen som skickar någonting dumt och så vidare. Någonstans, han gör ju det han tycker är bäst i situationen. Sen behöver man inte hålla med. Och det är inte vår uppgift att förmedla det till honom. Det kommer i så fall liksom, dumma förbundet ta med honom i så fall.
Så att, men det här var det också flera domare som tog beslutet tillsammans, så att han tog inte beslutet själv, utan det var ett gemensamt beslut av domarna. Men problemet är att det är han som blir utsatt, för att jag vet att han har blivit utsatt, och jag vet att han har fått väldigt otrevliga meddelanden och därav kanske tagit bort sociala medier, och det här tycker jag är liksom helt fel.
Ja, verkligen. Nej, det är väldigt tråkigt, och det är ju där jag menar, jag är känner mig lite delaktig såklart, för att jag har ju lagt ut videoklipp. Men någonstans så har jag också... Alltså, det kunde ju varit någon i publiken.
Men alltså, videoklippen är inte fel i sig. Så det är många som satt och kollade på streamen, men de såg inte själva händelsen. Det är klart man vill se händelsen för att bilda sin egna uppfattning. Men sen så har ju alla... Varje individ har ju sin uppfattning. Sen är det upp till varje individ att liksom agera på sitt sätt. Och där tycker jag också liksom att du har ett eget ansvar. Är du så dum och skriver något otrevligt till någon, det spelar ingen roll om det är till Linus eller Havler, så är det ju liksom fel av dig. Så är det. Man måste ta ett eget ansvar. Och här vet jag ju själv, jag har ju själv varit utsatt. Jag har ju själv fått massa tråkiga meddelanden. Och jag vet hur jobbigt det är att få dem. Därför är jag liksom väldigt noggrann med att liksom veta hur jag agerar, vad jag säger och vad som händer. För jag vet att man blir påverkad och man blir jävligt ledsen när man får tråkiga meddelanden. Det blir man. Det är jävligt tungt, och så som du säger, alltså domarna här, de tjänar inte multum. Det är ju inte vi spelare heller. Alltså vi är i ett land där padden fortfarande växer, den är fortfarande ung, vi har sjukt mycket att lära, och kan vi göra saker bättre? Ja. Gör vi saker bättre för varje år? Ja. Så att vi är ju hela tiden på väg åt rätt håll. Så att här tycker jag liksom fan, tänk på vad man gör, tänk på vad man säger, tänk på att någon annan blir faktiskt påverkad av det du själv gör och vad du säger och vad du skriver eller vad andra skriver eller gör. Så att här ger det liksom,
man kan ju framföra kritik utan att vara hotfull eller otrevlig på något sätt. Man behöver inte hålla med, det är inte det vi säger, men vi vill ju inte utsätta någon för liksom mobbing eller alltså att någon ska må dåligt av det.
Och sen så ska man ju också låta gå en, två dagar. Alltså reflektera och tänk innan vad du skriver, säger eller gör. Om du är i en sån här situation till andra spelare, eller om du kommer gå igenom en liknande händelse, ge det en, två dagar, och så kommer du se från ett helt annat perspektiv och du kommer tänka annorlunda. Så att jag tycker att allt som har hänt, det är liksom bara... Kastas in, du liksom kommenterar att jag har sagt, jag har snackat alltså direkt, och det är liksom, det är farligt alltså.
Ja, men precis, man behöver ju vara lite nykter när man tittar på det.
Ja, definitivt, och det vet jag inte om alla har varit i denna situationen, och jag tror att det kommer att påverka väldigt negativt hos vissa människor liksom, och jag tror inte att alla kommer alltid må så bra liksom.
Nej, precis. Nej, så är det ju. Så att,
Och du kan ju sätta dig i situationen som en domare. Liksom, tar du ett beslut så får du det här, alltså en del av befolkningen emot dig. Men tar du inte det beslutet för att det är egentligen det beslutet du ska ta, då får du emot dig ett annat folk. Så att oavsett vad du än gör så kommer du alltid få skit som domare. Och det här är ett sjukt tufft jobb. Och det som du säger, de här gubbarna gör av ren passion för sporten. Så vi ska vara tacksamma att vi har dem. För hade vi inte haft dem där, vem vet vad vi hade gjort på banan?
Nej, precis. Nej, så är det ju. Och vi behöver ju, alltså man, det är ju inte tillåtet i många andra sporter heller med alltså agerandet. Nu, visst, det flisas rack i tennisen och då får man varningar. Men om man flisar och det träffar domaren, då blir man diskad.
Då är du ute. Då är du avstängd.
Så är det ju. Mm. Så att nej, jag vet inte, vi lämnar väl där. Men det är, jag vet inte, bra poäng ändå tycker jag. Mm. Någonstans kontentan av allt. Oavsett så måste man alltid, om man själv är den som slår sitt racket i någonting, oavsett vad det är, så är man själv ansvarig för konsekvenserna, hur osannolika åtsen än är.
Ja, ja, man har ju sett sådana här Instagram-klipp som är helt sjuka, när någon ska kasta racket i nätet, missa nätet och så drämmer den till på benet eller huvudet hos motståndarna. Nu är det bara amatörpaddel, men man har sett att det har hänt. Alltså det är ju farligt, det kan ju hända saker.
Precis.
Men man är ansvarig för allt man gör, säger och agerar. Så tänk bara två gånger på vad ni säger, vad ni gör. Och har ni åsikt, ibland så är det bättre att bara hålla det för sig själv. Och de som är involverade, låt dem sköta situationen bakom stängda dörrar, så kommer det bli 10 gånger bättre, tror jag.
Jag hade ett knep där, för jag var involverad i massa skit för något år sedan här, där det blev massa konflikter i alla fall, professionellt då. Och då blev jag så arg under perioder, för att ja, jag fick grejer mot mig, och där man bara ville, du vet, man säger att jag fick ett mail eller ett sms, med liksom ett långt sms, ett långt mail med felaktigheter eller någon som anklagade mig för saker och ting, du vet, så, och det enda man vill då är att bara hugga tillbaka. Och man brusar ju upp när man läser det, för att det här är fel. Du har helt fel. Jag ska liksom förklara. Och impulsen är ju att typ ringa Ari Gold och skälla ut dem till notan. Så det jag gjorde då var att jag skrev alltid ett svar. Jag skrev det här arga svaret så som jag ville. Och så sparade jag det som ett utkast bara. Och jag skrev det. Och så skickade jag inte det. Och så gjorde jag så som du sa. Så väntade jag 2 dagar. Och så läste jag det. Och så typ bara, helvete, vilken tur att jag inte skickade det här. För så känner jag inte längre.
Nej, exakt.
Och då är man lite mer nykter. Men just att man får det här utagerandet är också viktigt. Det finns ju ändå mycket psykologiskt med det, att man har ju bara en kort tid på sig att få ut en aggression för att kunna släppa den och sådär. Så behöver det inte vara fel med typ olika saker. Alltså det kan vara att man slår, alltså det kan vara någonting att man gör som inte är att man förstör grejer, men alltså ibland behöver man göra någonting för att bli av med det också.
Ja.
Då får man bara hitta sitt sätt, kanske slå sig själv på låret eller alltså det är någonting litet liksom. Så ja, något konkret i alla fall.
Något konkret, ja, definitivt.
Men
nej, det är inte lätt. Det är inte lätt.
Nej, herregud. All right, men du, jag vet att du behöver gå in och träna.
Yes sir. Jag ska in och slå lite bandejas, lite viboras och lite annat.
Kul. Och sen är det dags för FIP Platinum kval på söndag. Sardinien.
Det stämmer. På söndag börjar FIP Platinum kvalet och jag och Danne får kvala denna gången. Anmälan stänger idag. Jag tror kanske vi blir sista sidade i kvalet. Det innebär att det är sjukt många bra lag med. Ja. Jag tror att det är typ alla förutom topp 15 kanske.
Shit.
Som är med. Så att det blir tuffa puckar.
Tuffa puckar. Första matchen på söndag då. Då är det 2 matcher som vanligt. Ni behöver vinna.
Ja, det är 2 matcher i kvalet vi behöver vinna.
Söndag och måndag.
Söndag och måndag. En match.
Jobbat söndag.
Jobbat söndag.
Vi får se. Jag var ju sugen på att följa med. Jag kollade innan. Det sjuka är att det går ju direkt flyg till Sardinien från Göteborg.
Sjukt.
2 gånger i veckan. Tisdagar, lördagar. Lördagen är ju helt perfekt.
Klockrent.
Fullbokad mannen.
Han blir tröttare för mindre.
Jag sitter nu så till Ryanair bara, hallå, är ni fullbokade eller har ni liksom 2-3 platser reserverat till någon? Hallå, släpp på mig. Så vi får se. Det hade varit kul att följa med. Men alternativen var ju typ så här en 16 timmars rutt hela Europa innan man kommer dit.
Ja, nej, det är hemskt. Ja, Danne flyger i Köpenhamn, Milano. Calgary, så att vi får ett litet stopp där. Så att det är inte optimalt faktiskt, tyvärr.
Nej, och dagen innan också. Så ni, men ni kommer fram och får känna lite på den lördag kväll kanske.
Gud ja, Gud, ja.
Ja, vi får se vad som händer. Nej, men vi lämnar den svenska soppan och blickar framåt.
Si, senor.
Sprid kärlek nu, gänget. Vi får ta lärdom av det här istället.
Riktigt.
Gör ditt bästa alltid. Och hamnar du i den röda zonen, se till att ta dig till den gröna.
Exakt. Vi ska alla vara gröna. Då är vi mycket gladare och lyckligare.
Vi borde ta med Vidar faktiskt, så han kanske kan lämna några konkreta tips.
Faktiskt. Det är inte dumt.
Det hade varit bra för mig.
Du är lugn. Du är alltid glad.
Ganska lugn.
Du hanterar stress, ilska och allting på bästa möjliga sätt. Så du kan det här. Du är alltid grön.
8.50 p-bot igår. Då var det bara så här. Då är det fredag i bordet igen. Och vet du vem spel det var?
Nej.
Mitt. Det är alltid ens egna fel. Man måste alltid hålla sig själv accountable.
Så är det.
Med det så säger vi tack snälla för denna gången. Ta hand om varandra. Puss och kram.
Puss och kram. Tack och hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.